Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Måndag förmiddag, hockeystudion är äntligen tillbaka efter lite jul och nyårs... Nu vill jag säga vila, men vila har det kanske inte varit för alla av oss... Hur är läget, hörni? Jag vet, Abris, du sitter och lite jetlaggad just nu kanske.
Ja, det kan bli bra podd idag. Jag märkte det att jag är lite aggressivare än vanligt. Jag var och tittade på någon sån här match igår. Jag brukar vara väldigt lugn på läktaren, men då kände jag att jag var lite så här, jag hade liksom verbala synpunkter där, så jag kände inte igen mig själv riktigt.
På domarna eller på motståndarna?
Nej, det var nog de egna spelarna, tror jag. På ett sätt som jag inte brukar, så att jag kände fan, jag är nog... Jag sa det till den som stod bredvid mig, jag är nog jättelaggad ändå. Man vill ju inte erkänna det där ofta, att man är det, utan man tycker liksom att det är som vanligt. Men jag får nog bara bida tiden här ett par dagar och komma rätt igen.
Valium funkar ju annars, eller lite rosa tabletter eller någonting.
Ja, man är ju trött ändå på något sätt, så jag vet inte, det blir konstigt. Då kanske man däckar direkt, jag vet inte. Jag får testa mig fram.
Men om vi frågar, hur har du haft det? Du har varit iväg på JVM. Det har ändå lockat oss här hemma lite grann också. Har du haft det där borta i Kanada?
Jo, men jag har haft det bra. För jag kom på det var länge sedan man var i Kanada nu. Det har ju varit, ja, i och för sig 2019 var det Vancouver, tror jag det var. Och sen var det ju i Tjeckien, och sen har det varit 2 års uppehåll där med corona och sådär. Så det var ett tag sedan, men nej, jag gillar verkligen att vara där. Det är ju...
Måste ha varit coolt ställe, så nära Grönland på något sätt.
Ja, det är väl den östra utposten, va? Det var väl därifrån fick jag... De har ju sånt där Titanic-museum där i Halifax. Det var väl därifrån som de första räddningsbåtarna gick ut också, fick jag lära mig där. Att när det här hände då, så var det därifrån de stack ut. Så att det var ju en del av Kanada som jag aldrig har varit i heller. Så att det var... Men det var en angenäm upplevelse. Jättelagom stad, typ som Malmö, 300 000, arenan 11 000. Det känns som att det är ett ganska perfekt JVM-format. Jag har ju varit i Montreal och Toronto på JVM, men det känns mer som att det drunknar i den här NHL. Det är inte lika stor grej för de här städerna att det kom ett JVM som det var med Halifax. Jag tyckte det var tipptopp allting faktiskt, måste jag säga.
Och inte så långt ifrån Sidney Crosbys födelsestad var Cole Harbour.
Cole Harbour, nej, det är ju väl en förort kan man väl säga till Halifax där. Så att de har ju, han är ju stor där. Jag frågade faktiskt några funktionärer där, vilket lag man håller på i Halifax, vilket NHL-lag man håller på. Och då sa de ju det direkt liksom att Boston har de ju väldigt, det ligger ju nära, och där har de nästan som en sån här syskonrelation till. Så Boston och Halifax är väldigt lika varann i mentalitet och allting. Så många håller på Boston, och så Pittsburgh då naturligtvis, sa de, med i och med att Sidney spelar där. Men sen var det ju några av de som gillar att lida, de höll på Toronto och Montreal typ, sa de. Så att det var ungefär så det var. Ja.
Du åkte inte hem till Sidneys barndomshem och sköt några slagskott mot garageporten?
Nej, det var ju en sån grej som man borde ha gjort. Problemet är att man skulle vilja ha haft lite mera tid. Det blir ju väldigt, väldigt intensivt. Jag kommer fram den 28, tror jag, där, och sen är det 7 matcher där på, eller 6 matcher tror jag det var på 7 dagar eller 8 dagar. Så att det är ju nackdelen. Jag hade jättegärna varit typ en till, eller att man hade liksom bara sagt att idag skiter vi i Sverige bevakningen och bara kör lite Sidney nostalgi eller någonting sånt där. För det var en sån sak som jag verkligen hade velat gjort. Men som, ja, jag vet inte. Det blir en prioriteringsfråga till slut också. För man ska ju ha tid att göra det bra om man ska göra det.
Men hockeyhubben, jag tyckte JVM startade, i alla fall liksom för vår del. Vi ska ju vara en granskande mediehus och blanda högt med lågt. Men vi startade med, som jag upplevde, en ytterst intressant nyhet, att en av ledande spelarna i Småkronorna hade lite problem med en ledare i laget, och det slutade med att den här ledaren inte fick följa med till JVM. Vi berättade det här och det var ganska tyst efteråt. Jag har haft lite svårt för det här och jag förstår inte riktigt varför det inte blev en större bass runt det hela. Har du hört någon gång, Abis, att en spelare liksom kan ha så stort inflytande på en ledaruttagning?
Nej, jag har aldrig hört det. Det kan säkert ha hänt någon gång, men det är inte något som har kommit fram på det sättet som du gjorde den här gången då. Var väl du och...
Diskuterades det Halifax någonting det där liksom, eller?
Nej.
Kanadapressen brukar ju vara ganska liksom, ja, vill jag liksom gå igång på det mesta.
Nej, väldigt tyst. Det var ju du och Micke Ljunggrens grej det där, va? Vad jag för mig, som skrev den. Jag vet inte om ni körde en uppföljning där med några på hemmaplan här heller. Nej, det var, de valde ju tidigt läge att lägga locket på. Vi sökte ju juniorkrona och de ville inte kommentera sakerna överhuvudtaget. Utan det var ju landslagschef Anders Lundberg som uttalade sig i frågan. Och vi blev väl inte så mycket klokare där kanske. Utan det var väl...
En legendarisk intervju du gjorde med honom, måste jag säga.
Ja, eller vem det nu var.
Ja.
Jo då. Ja, nej, men alltså det är ju... Ja, jag vet inte. Den är ju... Nej, det är speciellt.
Om vi rent spel, vi ska gå vidare till SHL snart, alla som lyssnar. Men det är ju så, JVM är ju alltid spännande ändå. Jag ville bara fråga, av allt du har sett nu, Abris, när du varit på plats, har du några spaningar inför framtiden? Vilka var de mest lysande stjärnorna?
Ja, det var ju enkelt den här gången faktiskt. För det var ju, den gången var det en som verkligen stack ut. Och det måste jag ändå säga, Connor Bedard. Ibland kan det ju bli att det blir väldigt mycket hype där borta runt vissa spelare och sådär. Men den här... Den här är ju the real thing faktiskt. Han är för jäkla duktig, måste jag säga. 17 år bara. Så att han kommer att bli en NHL-stjärna framöver. Framförallt så han tävlar ju stenhårt också, tycker jag. Alltså det är mycket det handlar om också. Att det är inte bara någon lirare som åker runt. Och lirarna tycker det är kul. Utan han körde verkligen. Och det var väl det jag imponerades mest av. Hur han hela tiden... ville vinna hela tiden. Framförallt Slovakien-matchen, kvartsfinalen, den förlängningen sitter ju kvar. Det tyckte jag väl kanske var turneringens bästa match. Det var synd att missa den många hemma i Sverige. Det var mitt i natten, så att den är svår. Men det var en trolig match. Och där han försökte gång på gång i förlängningen, men gav sig inte förrän han fick göra det avgörande målet. Han stack ut verkligen. Sen finns det ju många andra duktiga. Det är väl det som är kul med JVM, om vi nu ska nämna lite kort. Jag kommer dit, jag ser alltså Tjeckien, Kanada, Finland, Kanada, USA är Sveriges matcher där borta. Det är bara bra motstånd hela tiden. Det är tajt schema och sådär. Men jämför med AVM där man spelar ett gruppspel med 8 lag, där Sverige spelar 7 matcher och kanske en eller två matcher där mot så här riktigt etablerat motstånd. Här är det liksom bra matcher hela tiden. Så det jag tycker är en grym turnering, plus att i stort sett alla de bästa är med också. Så att det är ju vad ett mästerskap är för mig, att inte det här att man plockar det som blir över från NHL och spelar ett VM liksom, utan det här är VM på riktigt för mig, även om det saknas kanske en handfull namn nu då, men det får man leva med, det händer ju i alla turneringar.
Och Sverige åkte ut i semin, det var liksom bara millimeter från succé, och nu blev det sådär, och sen även torsk i bronsmatchen, så man kan inte säga så mycket om det, men jag var ju på SHL-hockey i lördags och så träffade jag Mats Salin. Det var länge sedan jag träffade honom, han är en trogen lyssnare. Hej Mats, om du lyssnar på oss även idag den här gången. Och då satt vi och pratade lite om Connor Bedard där. Och han blir ju lite såhär liten game changer, precis som Connor McDavid och Sidney Crosby. Skillnaden är, inte från Connor McDavid men från Sidney Crosby, att då fick ju Pittsburgh... De fick ju första valet efter lockouten där, via lottning. Så då fick ju de Sidney Crosby. Nu ser Chicago ut, i alla fall just nu så är de, ja tyvärr eftersom jag håller lite på dem, är ju de lite, de är ju sämst i NHL. Och de står ju inför liksom en förändring att Kane och Taves där har kanske börjat liksom gjort sitt. Så att de behöver ju få in Connor Bedard. Men även fast de blir sist så får de ju kanske bara 18% av de här kulorna i Bedard-lotteriet då. Men jag tror det är laget som får, om Chicago eller något av de andra bottenlagen, Arizona eller någonting sånt där, eller Arizona vet jag inte om de skulle få ihop det, även fast de har Bedard, de kommer ju bli ett topplag inom något år. Det är ju det som är så häftigt med det här draftsystemet, tycker jag.
Jag vet inte, jag kan tycka typ att draftsystemet är lite orättvist också kanske, men det kanske, ja, jag vet inte varför, jag tycker det är lite underligt att att man lottar bort de bästa spelarna. Men det, vi behöver inte gå in på det nu kanske.
Men det gör ju att du får en jämnhet över scen. Och jag tror inte det skulle funka i Sverige, men på ett sätt så är det ju så att Frölunda, HV, några av de här starkaste hockeygymmen, de får ju de bästa. I den draftsystemet vi har i Sverige, som man inte kanske kallar för draftsystem, men för ett valsystem, de största talangerna väljer ju kanske Frölunda, Rögle, HV71s hockeygym har ju stått högt i kurs och så vidare. Modo stod det för massvis år sedan. Men de väljer ju först, de har ju alltid draft ettan, draft tvåan, draft trean i Sverige. Men det är ju för att de har bra faciliteter och en, ja, de kan kolla på en, visa på en CV på att de har en väldigt bra utbildning.
Men det är inte så att Chicago kommer börja spela bättre nu liksom. De kommer ju fortsätta spela dåligt antar jag för att få Connor Bedard, eller?
Ja, alltså hade de varit garanterade att få Bedard, men nu får de, även fast de kommer sist, så får de 18% av kulorna i den här liksom tombolan. Det var ju skillnad när Mario Lemieux hamnade i Pittsburgh en gång i tiden. Då jublade ju Pittsburgh-publiken varje gång som Pittsburgh förlorade, för att man ville komma sist för att få liksom, ja, den här största hockeyspelaren som har funnits efter Wayne Gretzky.
Okej, vi ska gå vidare kanske från NHL och JVM till det vi faktiskt ska prata om, SHL. Du sa att du hade varit iväg i helgen, Ros. Vad var du på helgen?
Ja, men jag har sett några matcher under uppehållet här. Och det som kanske fascinerat mig, det är ju då Oskarshamn som stod på något sätt på en mellanväg. Att många har ju trott att de kanske, nu är det de som åker dit. Alltså nu åker det här Lilleputt-laget, nu hamnar de med kval. Och sen har de tre matcher den här helgen och möter Leksand borta, Malmö borta och superlaget Skellefteå hemma. Och Tim Juel och Oskarshamn tar 9 raka poäng, och egentligen då så låser man att man spelar SHL nästa säsong med de här 9 poängen. Det är bara 20 gånger kvar nu av serien, bara 60 poäng, men det är svårt att förändra någonting. Men jag vill påstå att de här 9 poängen och den här veckan gjorde att Oskarshamn bara flopp, säger det, så hamnar 55 nya SHL-miljoner in på kontot nästa år. Jag har helt klart tagit bort dem från bottenstriden nu.
Jag tänkte precis säga innan, för vi har satt dem i bottenstriden hela hösten tror jag nästan.
Mm, men 9 raka poäng, 9 raka poäng, ja, det är bara så smack, sa det liksom. Sådär.
Och det kan vi väl lägga till att tittar vi från senast vi spelade in podden, så har Oskarshamn tagit 15 av 18 poäng. Man har alltså vunnit, tagit 5 trepoängar på de 6 senaste matcherna, så att då biter det ganska bra i tabellen mot de här bottenlagen som springer och tar ettor och möjligtvis en tvåa lite då och då. Men tar du 15 poäng på 6 matcher, då är det bye-bye till bottenregionen.
Och det har ju nämnts om honom många gånger, Patrik Karlqvist där. Han gjorde ju en jätteförlängning där med Oskarshamn också. Men han gjorde ju 2 mål i lördags, 2 helt skilda mål, en mellan benen på Mantas Armalis och en vid sidan, tror jag, på Mantas Armalis. Och jag menar med det att han kan göra mål på alla möjliga sätt. Det är ju många som har liksom sagt att han inte håller SHL. Jag kanske själv har skrivit det någon gång och så vidare. Men det är helt magiskt hur han har blivit en av seriens bästa målskyttar. Och jag undrar om inte en Schweiz-klubb kan vara där och rycka honom i höst. Han har ett sätt att vinna matcher åt Oskarshamn som är magiskt. Så det spelar ingen roll vilka han har bredvid sig. Jag pratade lite med han efter matchen där i lördags. Och han spelar med 2 finska spelare. Och de pratar ju finska med varandra. Och om det är någonting de tycker att han behöver veta, ja, då tar de det på engelska. Men annars så har de hittat rätt kemi och det verkar funka bra med lite pekningar och sådär.
Ja, det är ju bara att titta. Jag tycker väl man ska lyfta fram hela den kedjan där faktiskt med Somela, Oksanen och Karlqvist. Jag tittar, de har gjort 24 poäng här nu på de här 6 matcherna som de har vunnit också. Så att det är ju, återigen, de har ju lyckats otroligt bra med sina värvningar. Det är ju bara att, många klubbar som skulle behöva åka på studiebesök dit, tror jag, och se hur de kan få sån. Ja, dels att de hittar namnen, men sen också att de får utväxling på dem. För är det någonting som vi har varit skeptiska till i den här podden genom åren, så är det väl kanske finländska spelare som har kommit till SHL och varit på lite poängmaskiner i Finland och så vidare. Nu har ju Suomela lite annan bakgrund med NHL och så, Nordamerika i alla fall. Men ändå, alltså, det är ju inte så att finländska spelare bara gör succé på löpande band i SHL. Men kommer de till Oskarshamn så går det bra. Och det finns säkert flera anledningar till det. Sen gillar jag den här Schmeichel också, som jag tycker är som ett internationellt snitt över en känns som en VM-spelare, stor, tung, liksom rejäl. Så att de har... Nej, det är bara att lyfta på hatten igen.
Och du vet ju den här line-upen man får när man sitter på pressläktaren, Abris, för då står ju spelarna och så ser man poängen till höger. Mm. Och Oskarshamn blir ju nästan lite skrattretande när man ser den där statistiken, ja. För att det är en kedja där det är dubbelsiffror på mål, assist och skyhöga poäng. Och sen resten är det 0-1, 2-3, 0-1, 2-3, 0-1, 2-3. Så att jag menar, alla lagen... speciellt Leksand och Malmö som hade förmånen att möta Oskarshamn på hemmaplan, det vill säga att man kan byta och matcha spelare, de har ju stoppa första kedjan, men det går ju, alltså de lyckas ju inte göra det, fast Leksand då i lördags har en del jobbiga spelare som Jon Knuts, Martin Karlsson och så vidare som de matade mot den här kedjan. Så hur, när man ser på statistiken efter matchen, ja, då har ju den där kedjan gjort 3 av 4 mål. Det var ju så glädje i Oskarshamns rum då. De har ju en legendarisk materialförvaltare som heter Benny Bokvist där. Och jag var inte med i omklädningsrummet, men jag stod precis utanför och lyssnade. Och han bjöd ju på sin speciella nakendans där i omklädningsrummet. Så jag kände att efter de här 9 poängen då, eller 15-18 poäng som de menar, nu kan de andas ut. Nu blåser de ut luften. Nu är deras mission completed. De är kvar i SHL. Och då blev det Benny-dans i omklädningsrummet.
Det finns ju ett specialavsnitt av Hockeystudion för övrigt med Benny som vi gjorde i förra året, tror jag. Otrolig karaktär, jag ska säga.
Jag tror han är viktig också för att det ska bli ett garv och det ska inte bli så allvarligt och sådär. Jag tror det där kan vara bästa belöningen för det här laget och få se honom rejsa loss i omklädningsrummet.
Mm. Men vad är det som har gjort just nu att Oskarshamn funkar? För jag tänker, de har ju bombat in mål hela hösten väl? Alltså Karlqvist och gänget.
Ja, de har ju släppt in väldigt mycket mål tidigare. Det har jag sagt tidigare också i podden. Att deras problem är ju, de var ju tvungen bara att täta till bakåt. För målen framåt har de gjort hela hösten. Men de har ju släppt in 4, 5, 6 mål. Liksom så här. Och då är det svårt att, även om du har seriens bästa poänggörare, så är det svårt att vinna matcher när de kommer upp i dem. Nu har ju dels försvarsspelet blivit bättre. Och sen har ju Tim Ewell kommit in och spelat otroligt bra här. Han har man ju nästan så här glömt bort. Han har ju inte fått spela knappt under hösten. Och Canada har väl blandat och gett, tycker jag då. Men nu kommer Joel in och så är han så här bra som han var i typ kvartsfinalen mot Rögle i våras där, när han var ett monster, när Canada var skadad återigen. Så att,
ja, det. Och den här veckan, jag ska fortsätta hylla Team Joel också, för det har ryktats bort från Oskarshamn för övrigt där. Men alltså han i den här viktiga veckan, den här första veckan, man möter Skellefteå som hade 16 raka matcher, alltså segrar. Totalt sett den här veckan så fick han 121 skott på sig till Mjuel och räddar 117 av dem i de här viktiga lägena. Det är bara att ställa sig upp och applådera. Sjukt bra jobbat av Mjuel.
Och det kan jag väl säga, liksom, det man hör liksom, lite så här inside Oskarshamn, det är ju också att de har en otroligt liksom avslappnad attityd till SHL, om man säger så. Jag vet att någon spelare har sagt det, liksom, vi åker iväg, det är som en skolresa ungefär. Vi har kul i bussen och sjunger och grejer och sådär. Typ, det är liksom, det är, allt är liksom roligt på något sätt. Och jag vet inte om det kan gå att skapa en sån miljö för att man... Ja, jag tror det är svårare i de här lite mer anrika större klubbarna liksom, att få till det. Jag tror att det är en helt annan press, och jag tror att det också liksom kväver en del av det här varför man kanske håller på med hockey i grund och botten, för att det ska vara roligt. Sen gäller det att hitta en balans. Man kan ju inte bara, för vissa av de spelarna har sagt att det är nästan så att det går överstyr, att det liksom blir för oseriöst. Men de har liksom hittat den här perfekta balansen, tror jag, i det.
Och det är också lite så här, jag frågade ju, det här var ju då Oskarshamns första seger i Leksand i SHLs grundserie. De slog ju ut Leksand i åttondelsfinalen i våras. Men jag frågade lite varför de har haft svårt för Leksand, och då fann han ju sig Karlqvist och sa, ja, men vi bussar upp hit och det brukar alltid vara så dålig mat på något ställe och så här. Det är kanske därför vi har svårt här, och så skrattar han. Så att de har ju en distans. Det blir liksom aldrig riktigt svartallvarligt i det där laget, och det tror jag att de... Det funkar väldigt bra.
Det kanske funkar för dem, för att de kanske aldrig kan ta något för givet liksom, i SHL.
Nej, och sen är det ju också så, nu är ju Karlqvist går ju mot strömmen här, men att ha de spelare som gör väldigt bra ifrån sig, De tappade ju 66% av första kedjan i fjol. Och de lär väl också tappa Suomela till nästa år. Jag hörde att det var 7 schweiziska klubbar som ut efter honom. Får Oskarshamn fram en bra spelare så tappar de den spelaren till slut. Det är bara Karlqvist som troligtvis kommer bli staty eller i alla fall få sin tröja upphängd i Oskarshamn till slut.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, Brist, du skrev till mig en Leksands trupp. Då tar de åka upp till Leksand och de torska.
Det är typiskt att en Gävlebo ska häckla Leksand.
Jag försökte hetsa Ros lite bara. I och med att han numera är där uppe väldigt mycket så tänkte jag att jag kan väl sätta igång någonting. Det var min jetlaggade aggressivitet där som drog igång. Nej, men det är väl också lite grann att jag har ju tippat Leksand högre upp än var de ligger. Så då blir jag lite frustrerad att de inte liksom får till då. Jag vet inte om man kan skylla på skade bara hela tiden heller. Jag tycker att man borde kunna få ut mer av det där laget. Men jag följer dem inte lika tajt som Thomas. Därför tänkte jag att det kunde ju vara en bra bolla med honom där och höra. Liksom. Han kanske tycker att det är helt okej liksom, och så att de är inte bättre och så. Jag vet inte.
Jag tycker att man kan lägga ett karbonpapper på den här säsongen med förra säsongen. Jag vet inte om det är dåliga fysvärden eller vad det är för något. Eller om det är gruppen som inte synkar. Det måste man vara mer i det dagliga arbetet för att förstå. Men det är väl klart att i fjol så var man king shit fram till höstuppehållet. Och i år så var man också det väldigt bra fram till höstuppehållet. Och sen om man gör en tabell från höstuppehållet och framåt så är man mindre bra. Och det är extremt konstigt när man har den här rosten. Jämför man Oskarshamns roster med Leksands roster så skiljer det säkert 15-20 miljoner. Nu har de ju skador på Marek Hrivík, på Mikael Rohoma, på Carter Ashton. Man har haft Liam Bixel på JVM. Så att det finns ju anledning till kanske att man kan skylla på någonting. Men även fast när liksom hela laget var intakt så fick man ju liksom aldrig riktigt igång det. Och stora problemet är väl kanske att Marek Hrivík inte har kommit upp i nivå den här säsongen. För han startar alla powerplay, han startar alla matcher. Han ska spela över 20 minuter på match. Det har blivit någonting, jag vet inte vad det är för något som gör att de får aldrig igång den här motorn.
Nej, och spelar Hrivík överhuvudtaget, det känns som att han spelar
inte.
Då är det ju svårt också att leda laget, tänker jag.
Jo, men även när han är med så blir det ju som att det blir inte, alltså laget blir inte bättre med honom.
Så att
lite märkligt är det, och jag tror inte att Leksand kommer komma topp 6 den här säsongen. Det är någonting som hackar, det funkar inte riktigt, det blir liksom inte riktigt, det blir inte farliga målchanser, det blir bara liksom 3 plus över allting.
Om ni får gissa nu då, vilka tror ni kommer hålla topp 6?
Jag tror att Rögle kommer nypa Timrås plats topp 6, tror jag. Så att då blir det ju då Växjö, Skellefteå, Frölunda, Färjestad, Rögle, Örebro.
Och jag skulle nog säga att Rögle nyper Örebros plats faktiskt, skulle jag säga. Så att då blir det samma lag då, fast jag säger att Örebro åker ner och Timrå blir kvar. Vi kanske kommer in på Örebro här. Men jag tycker
vi kan
att
gå in på dem nu.
Ja, precis. Nej, men jag är osäker på det. Det har varit väldigt stökigt där. Jag tycker man har överpresterat med det laget man har också som ligger topp 6 där. Nu har det varit väldigt turbulens runt lagkapten Rodrigo Abols. Det har varit turbulens runt tränaren Niklas Eriksson. Det är lite allmänt oroligt, skulle jag säga där. Och därför tror jag att man kommer få tufft. Jag tror att man måste ha allt på plats för att vara topp 6-lag. Och där tror jag väl kanske inte riktigt att Örebro är.
Just det. Hur går det i Örebro dock med allting som händer och sker? Det är inte klart med ny tränare än, va?
Vi i podden har ju lanserat Johan Hedberg där tidigare, och vi har Expressen som berättade här för några dagar sedan att enligt deras uppgifter så blir det Johan Hedberg. Och det, jag sprang på han här och frågade väl om det, och då svarade han lite diplomatiskt och sådär. Men min känsla är att det är done deal att Johan Hedberg tar över Örebro och så. Jag var lite konfunderad över att han och Niklas Eriksson är väldigt tajta. Och om Niklas Eriksson då kanske känt att han har blivit felaktigt behandlad och sådär, så kanske Johan hade läst in det väldigt mycket. Men det verkar som att Johan har fått ett bra intryck av Örebro. Men Abols är ju väldigt intressant. Han är alltså lagkapten och alltså en bra ålder på en spelare. Och nu skyller ju då Team Abols skyller på Örebro, och Örebro skyller på Team Abols. Och vi kan ju bara liksom ur ett helikopterperspektiv se på vad som är sant och inte sant. Men jag tror att det är ett problem är att Örebro har två sportchefer som förhandlar. Det är kanske inte alltid det optimala. Och sedan så får jag en känsla av att Abols kanske ville iväg också. Att han kände att det var dags att lämna. Och att kanske Örebro också fick en hint om vad det är för prislapp. Och då valde inte ens att gå in i en förhandling.
Ja, alltså det är ju, för mig är det ganska uppenbart att det är så det har gått till. Det är väl klart att om man har en bra agent så sonderar väl han marknaden. Kolla vad ligger, vad kan man få betalt för Abols. Kolla runt lite bland andra klubbar. Man återvänder till Örebro och säger att är ni intresserad av att förlänga, så ligger prislappen, vi vill ha så här mycket. Och då tror jag att Örebro kände att nej, det här är för mycket pengar för oss. Vi är inte beredda att betala så mycket för Rodrigo Abols. Och då blev det ju aldrig någon förhandling heller på det sättet. Och det är klart att då lägger man aldrig något bud heller. Och det, sen kan man ju tolka det där från olika sätt. Att det skulle handla om att Örebro inte var intresserad alls behöver ju inte betyda, utan det är väl kanske snarare att man inte var inte intresserad alls till den prislappen som man insåg att det här skulle komma hamna på.
Men är det inte konstigt att man inte är intresserad alltså på något sätt? Alltså, han är lagkapten, publikfavorit, rätt ålder. Han levererar ändå. Han hade väl en dålig start den här säsongen, men har liksom kommit tillbaka. Jag har sett honom några matcher. Jag minns jag såg honom mot Brynäs i åttondelsfinalen i förra året. Tycker jag han var som en maskin, ånglok, som bara körde över Brynäs. Alltså det finns ju väldigt stor potential i honom. Jag har lite svårt för att man inte är beredd att betala för det mer. Just med att han har ett C på bröstet också och liksom används på affischer och sådär. Det finns ju ett värde i det också.
Jo, sen handlar det ju alltid om, jag menar, han har ju legat på sina 34-35 poäng som mest. Och då är det väl kanske en fråga då som man får ställa sig, hur mycket man är beredd att betala. Jag vill prata runt vi var ju på Abols-grejen väldigt tidigt i höstas där, och blev vi väldigt förvånade. För i våran värld så tänker man ju att det är en spelare som blir kvar i Örebro. Lagkapten och allting som han är. Men alltså de signaler jag har fått är väl att Örebro inte har varit helt såld på Abols. Absolut i den roll och den prislapp han har nu. Men kanske inte att vara liksom den högst betalda spelaren i laget. Att man tycker liksom att helheten finns där för att han ska vara där. Både när det gäller produktion, när det gäller backcheck, när det gäller allmänna vanor. Så tror jag inte man var beredd att göra det. Det behöver ju inte betyda att man inte alls tycker om Abols, men man kanske inte är han ska inte vara den bäst betalda spelaren i vår trupp.
Men det blir också konstigt om man byter tränare, för då borde ju en tränare få sätta prägel på laget. Vilken hockey vill man spela? Vilka spelare behövs för att spela den hockeyn? Det är ju omöjligt att veta. Som jag förstått det så blev jag ju klar för Rögle i november redan. Och då var ju Johan Hedberg definitivt inte klar för laget, så att jag tycker att man borde från Örebrohåll lugnat Team Abols och säga att vi vill sätta en tränare först, kan vi få till januari på oss?
Ja, eller också har man ju som sportchef och general manager och jobbat sida med honom i 4-5 år nu och tyckte att man hade det beslutsunderlaget och fattade det beslutet själv att vi tänker gå vidare med andra spelare. Det kan ju vara så.
Ja, spännande att det händer saker, så kan jag säga i alla fall. Det är väldigt sällan en lagkapten byter lag sådär.
Nej, och framförallt inte går ut och berättar så öppet om det. Det är ju,
var ju en omöjlig situation, vart det. Jag tyckte att det var starkt av honom att göra lite sådär schweizstuk över det hela och gå ut och säga det. Men det går ju inte att vara som en mussla. Det var ju, jag kommer ihåg, Max Verno gick väl ut och gjorde samma sak här när han valde Leksand för Oskarshamn, när han väl spelade Oskarshamn. Och då var han förstod ju inte, han trodde ju bara att det var så man gjorde ungefär.
Vi ska gå vidare strax, men vad tror ni om hans, hur tror ni han kommer passa in i Rögle då, Abols?
Jag gillar ju honom, jag vet inte om jag har haft tur eller hur man ska se det och se matcher när han alltid har levererat. Jag tycker alltid han har varit farlig. Jag tycker att han är ett vapen och en kraft utan dess lika.
Ja, det är alltså, kan man vrida till de där sista 10-15% i Rögle att han är en högre lägsta nivå skulle jag säga. För hans poäng kommer ju ofta i sjok, känns det som. Att han gör väldigt mycket poäng under en period av säsongen. Sen kan han ha väldigt, väldigt tuffa perioder där han inte kommer så mycket poäng och där inte spelar stämmer. Och där skulle man väl kanske vilja vrida upp det där ytterligare. Det är väl där de där sista 15 poängen finns för att kanske vara en 300 000 kronor i månaden spelare ändå. Om man nu ska lägga det på en forward så bör han ju liksom upp i en definitivt i närheten av 50 poäng i alla fall. Och där har han ju inte varit i närheten än så länge i SHL. Jag tycker att han har allting för att egentligen kanske spela i NHL. Men det är ju någonting som gör att han inte är där. Och det är väl det då i så fall som Rögle vill försöka få ut där. Och ja, jag tycker att han har en liten bit kvar till att vara en topp spelare i SHL.
Vi ska gå in lite på, jag tänker så här, vi sparar bottenstriden lite, för den är ju det är ju alltid hett att prata om bottenstriden och vi gillar ju att prata om krislag och så vidare. Men vi kan ju stanna till lite i toppen en sväng. Jag tyckte att det var tråkigt men intressant att Skellefteå inte lyckades slå rekordet. Det tycker jag var det sorgligaste som hänt under julen.
Ja, det var 16 de kom upp i, va?
Ja, de tangerade i Färjestad där.
Ja. Ja, det svänger fort. Jag satt och tittade lite grann i lördags där på den sena matchen och klippte lite med ögonen och tittade på. Och det var lite en intervju med Robban Olsson där innan och han var lite skön och det var lite Linus Söderström tillbaka. Så vi får tillbaka bästa målvakten i SHL och nu kommer det liksom och så var det väl typ 0-4. Efter jag var 0-3 var det jättesnabbt och 0-4 och så var det 3-7 eller någonting i rumpan. Så det är farligt, man får inte bli för skön heller. Alltså det är väldigt lite som skiljer för att man ska börja förlora matcher igen. Och nu har väl Skellefteå två raka förluster här. Och ja, det är som sagt, man får inte ha för mycket grädde i mungipan när man ska ut och spela SHL-hockey liksom. De har fått mycket lovord med all rätt, men det gäller också att fortsätta leverera. Det kommer de väl att göra säkert.
Sen att slå ett rekord, det finns ju några rekord som är jättesvåra att slå. Det är ju bland annat Färjestads segerrekord och du har att slå Håkan Slobs 76 poäng. De här är ju jättesvåra att nå. Och Skellefteås säsong, de hade ju jättemånga torsk i rad också sen började de vinna. Det är ju, ja, jag säger inte att det är omöjligt, men i SHL 2022-2023 att vinna 16-17 matcher, det ska inte ske egentligen. Det är för tight serie och för, de har även spelat liksom Champions Hockey League här, så att det har varit väldigt många matcher för dem, så att de har gjort det väldigt bra. Sen så föll de ihop totalt här mot Linköping och jag förstod nästan att det ska bli så att när man har jagat ett rekord och så viker man ner sig mot Oskarshamn. Och man kanske inte viker ner så Oskarshamn gör en bra match. Men då kommer ofta ett bakslag och en baksmälla.
Hur många släppte de in mot Oskarshamn? Var det typ
3 mål, va?
Och sen var det 7 där i Linköping. Så det var 10 mål. Och före det så hade man alltså 11 på 8 matcher insläppt.
Man har haft lite målvaktsproblematik där med Lindvall som har varit skadad. Eller blir skadad hela säsongen. Och Linus Sörelsson som jag tror blev sjuk också i matcher.
Ja, han har varit borta alltså. Men nu har han varit tillbaka i alla fall senast.
Vilket lag går starkast just nu i SHL?
Men i tabellen så är det ju, jag menar, Oskarshamns trend är ju magiskt. Sedan är ju Växjö som bevisar ju liksom, de får aldrig några långa dippar och deras defensiv sitter ju helt perfekt. 73 insläppta mål på 33 matcher. Det är svårt att slå Växjö.
Ja, titta på de 10 senaste så här i Växjö liksom. 23 poäng på de 10 senaste. Så. Tuffa på. Frölunda går ju rätt så bra nu också faktiskt, lär vi ju säga. Jag tycker de har plocka bra med poäng. Så att det är väl de två framförallt, förutom Skellefteå då, naturligtvis också. Men tittar vi på de 10 senaste, oavsett hur häftig kurva Skellefteå har med 16 raka, så har Växjö tagit fler poäng då, med tanke på att Skellefteå förlorade de två senaste. Så att de gör det jättebra där i Växjö, måste jag säga. De har en förmåga att vinna matcher.
Några som har förmåga att vinna och avgöra matcher dock är ju Färjestad. Har ni tänkt på det, att de har vunnit typ 3 övertids/straffmatcher de senaste veckorna?
De har ju en spelare som heter Joakim Nygård som älskar att spela 3-mot-3. För det blir så mycket yta och så mycket is för honom att skrinna loss på. Han är ju en speciell kille som älskar.
Sen har väl en okej straffskytt också, Viktor Ejdsell. Nådde mig bort det här i Halifax där. Fast det visste jag redan innan jag åkte dit. Men han har ju rätt bra flow på straffar och sådär. Men Färjestad har ju blivit det här. Det har vi varit inne på tidigare, att man är ju mer det här gedigna laget nu. Det är inte lika flashigt som tidigare, men man är som under Pennerborn-eran. Då man var bra, då var man väl riktigt bra. Och sen var man ju väldigt dålig när man var dålig. Nu är man mer det här homogena laget som alltid är med i matcherna och som ofta också får med sig poäng därifrån. Ofta segrar. Så att det är ju lite Färjestad. Det är ju inget... Man har ju gjort en ganska rejäl, man tittar på deras värvningar till säsongen, vad man tappade och vad man fick in, så tycker jag fortfarande att Färjestad gör det väldigt bra, inte minst med tanke på att man haft en hel del skador också på Lennström bland annat och lite sådär. Så jag tycker att de i lite skymundan gör det väldigt bra, sett till man har liksom matchat in 5-6 allsvenska spelare på riktigt tunga pjäser. Och Wikström borta fortfarande liksom där, och Virtan är borta, De La Rose borta, Rydahl borta, Furch borta. Alltså det är... jag tycker att de...
Sen var ju matchen mot Timrå här i lördag speciellt. Jag vet inte om ni har sett, jag har väl flygit på sociala medier, Simor-intervjun med tränare Karlsson där. Var han skriker, ta bort tvn, ta bort
stäng
tvn.
Stäng av för fan.
Ja, stäng av tvn, ta bort tvn. Så att det var väl några domslut som gick emot Timrå där. Nu kanske det kommer jämna ut sig över säsong då. Men de hade inte domaren med sig i lördags och sådär. Och det vädrade Karlsson ganska tydligt i intervjun.
Ja, det är klart att man...
Det var ju några sekvenser också som man såg inte skulle ha varit utvisning. Men det är väl inte så lätt för domarna heller.
Nej, de gör ju misstag också. Sen kan vi alltid diskutera om hur de kan bli bättre och så. Jag uppmärksammar ju det här att det är ju, jag tror inte det finns någon mer annan liga än SHL där det gnälls mer på olika saker. Nu är jag ju inte riktigt koll på alla ligor i Europa och sådär, men jag känns som att det är otroligt gnäll hela tiden. Och det är ju inte så att det finns 20 domare som vi kan stoppa in istället som är bättre, utan det här är ju ändå, det är ju de bästa som vi har. Jag tror inte liksom att någon sitter och tjuvhåller på någon superdomare nere i Division 1 eller Hockeyallsvenskan bara för att inte släppa upp dem i SHL. Utan det här är ju de bästa. Sen kan man alltid diskutera hur man jobbar med det. Min uppfattning är ju att man jobbar mycket, mycket hårdare med domarna de senaste åren. Med Thomas Torsbrink och Putte Sjöberg, som jag tycker jag ser på stort sett varenda gång jag är ute. Så är de på arenorna. De är hands-on där. Jag tror att de jobbar väldigt intensivt med domarna. Sen tycker jag att det blir en väldigt svår situation med alla de här video med giffar och repriser och slow motion och allt vad det är för någonting. För allting synas ju, och du kan ju alltid hitta situationer där man gör fel. Och så att de har ju ett jättesvårt jobb. Jag hade en ganska intressant diskussion om det här med coaches challenge med en med domare Hanebring som var där borta på JVM. Vi åkte på samma plan hem faktiskt, och de är ju positiva till det här med coaches challenge. För det innebär ju liksom att, ja, som man sa, alltså är det en tveksam offside i ett internationellt mästerskap, så släpper man den. Och då är det upp till lagen. Vill de utmana i sin tur och kolla domslutet, så har de ju den chansen. Men du blåser inte av en tveksam offside och det riskerar att det liksom är fel. För då finns ju inte den här andra chansen som finns med coaches challenge. Och det är ju lika med bortdömda mål också. Och jag håller med om det. Att jag tror att domarna skulle bli friare att döma om lagen hade en second opinion där och fick välja själv.
Jo, men det är ju, Det är ju egentligen bara vid målstationer offside som man kan...
Ja, men det är ju inte bara. Ja, men det är ju inte bara.
Nej, men det kan ju vara en hakning i mitt zon, ja, så får ni avgöra, ja, eller någon som ramlar på en klubba och det blir en utvisning.
Men är det inte det blir... idrott då?
Vi kommer aldrig få en perfekt hockey, och det är väl det vi måste fundera på. Vill vi ha en perfekt hockey där allting är 100% rättvist, eller hur vill
Nej,
vi ha det?
Nej, vill vi inte ha. Jag vill inte ha det. Vi kommer aldrig att få det, och idrott är ju sådär. Och jag tror, som du var inne på, att över en säsong så jämnar det ut sig. Om man inte åker runt och tycker för mycket synd om sig själv, för då kommer det inte att jämna ut sig. Men om man kör på så kommer det att jämna ut sig, det är helt övertygad om. Och där tror jag också att det blir bättre, för nu är det ju idag så väljer ju domarna många gånger att ta videogranskning. Istället kan man ju köra mitt beslut på isen som jag känner, det kör jag på. Vill lagen utmana det här så får de göra det i så fall då. Men jag dömer i alla fall ett beslut på isen. Idag är det ju så att de är idioter om de inte väljer att göra en videogranskning. Jag skulle göra det alla dagar i veckan på alla situationer som jag var minsta osäker på. För det innebär ju också att de måste... innebär ju också att är det fel så kommer det ju ältas på diverse giffar och allt vad det är för någonting. Så att de har ju ingenting att förlora på att ta videogranskningar på det. Att jag...
SHL har ju funderat på coach challenge då. Det är ju, utmaningen där är ju att få till det så att det funkar vid blå linjerna, så att man har bra kameror. Så att det går,
ja,
att avgöra.
Och det är ju det här som är lite...
Men det är ju en kostnad som klubbarna ska ta, och den vill de inte ta.
Nej, och det är också så här, kan jag tänka mig, att är du bortalag liksom så här, du kanske inte har de riktigt samma resurser med dig och har möjligheterna heller och få fram de här rätta bilderna väldigt snabbt och så där som krävs för en coaches challenge. Jag kan inte exakt hur det där funkar, men jag skulle kunna tro att det är vissa kanske inte ens har en videocoach med sig på bortamatcher och så där och har den möjligheten.
Man ser ju NHL-lagen, där går ju tränarna ihop sig, så står de och kollar på någon typ av monitor eller tv-skärm och så det är ju kanske, man kanske tar en timeout.
Nu gäller det att få bilderna snabbt.
Ja, blixtsnabbt och det ska vara bra bilder också.
För att det är ju som sagt, torskar du på den så är det ju en 2 minuters utvisning då. Om du begär en coaches challenge och det inte går igenom så är det ju 2 minuter. Gör du ytterligare en gång och missar så är det 4 minuters utvisning. Så att det gäller ju att tänka sig för också.
Jag har lite svårt för att vi ska ha den här. Men jag tror att vi kommer få det inom några år. Jag tror att vi går mot en typ som kan upplevas en mer datoriserad och toppstyrd.
Jag tänker väl också att det blir ett mindre videokollande från domarna. Man kommer att släppa fler tveksamma offsider. Man kommer att döma mål eller inte mål på fler sådana situationer. Så jag tror att man får igen det lite grann i andra änden. Att det kommer att bli färre avbrott på det sättet.
Det viktigaste för mig det är att vi är i alla fall 100% säkra idag 2023 att ett mål är ett mål. Det är för mig det absolut viktigaste.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och med det så går vi vidare till bottenstriden. För det första tänker jag, vad finns det för möjlighet för de som ligger i botten nu?
Vilka är det botten upplever ni då? Vad har vi för bottenstrid? Vilka lag tar ni med där?
Jag tar med Malmö, HV, Brynäs, Luleå.
Nej, men det blir så personligt. Men jag tar ju de 4 också just nu. Sen är det ju bara 3 poäng upp till Leksand, 5 poäng upp till Linköping och Oskarshamn för Luleå. Men när jag, det jag kallar för en bottensrid så är det just lag 11-14 just nu.
Ja, och det är vi väl generösa kanske som räknar in lag 11. Det är väl klart att Luleå, alltså av allt det vi har liksom lärt oss under sista 10 åren med Thomas Berglund och Jonas Rönnqvist och så vidare, och så har jag svårt att se att de ska hamna i ett kval. Jag vet att det är jättejobbigt där uppe. Jag vet att det inte liksom är det här Luleå som man är van att se. Jag vet att nyförvärven inte levererar och så vidare. Men på något sätt så är jag ganska säker på att de kommer att få ihop det. Och ingen skulle ju bli förvånad om Luleå vann 4-5 raka matcher heller egentligen. Om man tittar på historien lite grann. Man har ju ett jätteproblem tycker jag med målvaktssidan. att jag tror inte att Lassinantti är fräsch överhuvudtaget. Och man vägrar ju spela Matteus Ward. Jag blandar alltid ihop Samuel och Matteus. Matteus Ward heter han. Det tycker jag är ett jätteproblem. För nu är det ju, får ju inte Lassinantti chansen att vila, vara fräsch och vara den här matchvinnande målvakten som han så ofta har varit i Luleå. Så där vet jag inte riktigt. Jag kan bli lite sådär med, man omsätter 150 miljoner, att man inte tänker annorlunda på målvaktssidan där. I min värld så måste man ha två målvakter som kan stå och som kan vinna matchen. Sen att den ena...
Sen är det ju målskytt, ja. De har ju bara gjort 71 mål. De har gjort minst mål i hela serien. Och jag såg ju en match på förra veckan här. De vann skotten med såhär 45-20. Men det kändes aldrig farligt när de har pucken i offensiv zon. Luleå är ju sånt där lag som man tycker är så tunga att möta. Man liksom vet om att det motståndlagen brukar hata att möta Luleå, men den känslan finns ju inte alls idag. Så det känns som liksom att det var som att möta ett hockeyettanlag, tycker jag.
Jo, absolut. Nu har vi målskyttet, det är väl det vi har fokat på Luleå hela säsongen, och det vet vi att där har de ju jättetufft, och det har vi pratat om med Omar och Andreas, att de försvann och man har inte ersatt dem, och Leppeste försvann, och tittar man på vilka som gjorde poäng under andra halvan av säsongen förra året och under slutspelet, så var det ju till stor del de här tre som gjorde det, och där har man inte lyckats fylla upp det, men det blir ju inte lättare heller av att man släpper in ganska mycket mål också med Luleå ögonsätt. Det är ju inte mycket för ett normalt lag jämfört med till exempel. Men det är ju ändå liksom mer än vad man är van vid. Och,
Men jag tycker vi kan ha mer Luleå som i den här bottenstriden. Ja. Det var det vi startade med där. Alltså, de är ju bara 6 poäng från HV71. Och HV71, alltså det är ju så märkligt. Nu, vad är det? Då har man, på de 9 senaste matcherna har man 8 förluster. Trots det här förändringen man har gjort med spelare in och spelare ut. Det är helt otroligt att man inte får ihop det där nere. Det är helt otroligt. Alltså. De gör ju allt. Nu vet jag inte om man gör någon förändring på tränarsidan här. Jag vet att Kent Norberg har ett extremt stort förtroende för Tommy Samuelsson. Men man har ju gjort allt. Man har fått in spelare som Laleggia och Niklas Hjalmarsson. Jag vet inte mer vad man ska göra. Alltså, det finns bara en sak kvar, och det är ju att förändra någonting i tränarstaben.
Ja, det är lite intressant. Jag satt och tittade på det där faktiskt med de här två kvallagen från 2021-säsongen, Brynäs och HV där. Och så den säsongen HV hade 32 poäng efter 33 omgångar. Eller 32 poäng efter 32 omgångar. Nu har man 35 poäng efter 32 omgångar. Så man har tagit 3 poäng mer i alla fall än vad man hade vid samma tid förra året. Brynäs ligger i stort sett exakt där man låg den kvalsäsongen. Man har...
Men låg de sist då? Eller hur låg de i tabellen?
HV.
Ja, alltså då... Eller nu har vi Malmö som ligger sist. Var förutsättningarna identiska?
Det var som väldigt haltande tabell då, för det var ju covid, så det var väldigt svårt att det skilde så här 5 matcher mellan lagen, så att jag gjorde ingen, tog inte ut någon snitttabell på den då faktiskt.
Nej, för Malmö måste ju passera både HV och Brynäs för att ta sig ut.
Brynäs låg näst sist i alla fall säsongen 2021. Då hade man alltså tagit 38 poäng på 33 matcher, och nu ligger man trea från slutet och tagit 39 poäng på 33 matcher.
Vilka är den häftigaste negativa kvalfinalen då? Om jag säger så, vad tycker ni?
Den mest ångestfyllda blir väl om det blir Brynäs HV igen, eller?
Ja,
det så måste det blir ju vara. Också den mest, det blir ju typ den häftigaste då. Ja. Även om det är, lider med båda lagen i så fall. Ja. Men några ska ju spela kval.
Men det är väl klart att...
Och tänk om HV åker igen.
Ja, och det är väl som jag säger, du fyller på med spelare. Jag tänker så här, hur bygger man en gruppkemi? Hur bygger man en hierarki när det hela tiden pumpas in nya spelare i ett lag? Det måste vara knepigt liksom. Även om man kanske tycker att man behöver förstärka och sådär. Men det måste ju också vara svårt att få ihop den här gruppkemi när det kommer in så otroligt mycket spelare. Byts så mycket spelare. Det kommer och går och försvinner och alltså där, jag tror att de har ett, det är lite samma som man kände under den säsongen när de fick kvala och åkte ur HV, att det fylldes också på med väldigt mycket spelare och det blev inte så mycket bättre liksom. Det är svårt.
Djurgården gjorde samma sak i fjol också. De hade väl roster på 35 spelare till slut. Och de hade en bra trend på 4-5 matcher där de vann på slutet. Man hade ju räknat bort Djurgården för ett år sedan. Men sen till slut så forskade de 4 eller 3 sista matcherna på säsongen och hamnade negativt kvar. Och åkte ut med 0-4. Så att, ja, men det väntar en otroligt spännande tid för oss som har den här ynnesten att bevaka hockeyn med både kvaldaller och ja, slutspelsfesten.
Sen är det väl, jag menar, skulle Luleå hamna ett kval så klart att det, jag tror inte att de gör det, men om vi skulle räkna in dem där ändå så är det naturligtvis alltså ett finallag då som året efter får kvala. Jag kommer ihåg att Djurgården fick väl det med, var det 2010 man spelade final mot HV och sen åkte ut året efter eller någonting sånt här, va? Så till och med att tippa SM-guld till Djurgården det året och de åkte ur. Så att det var... Ja.
Men i min bok, om man är lite tråkig och kollar statistik och poängsnitt och så här, så kan inte Malmö undvika negativt kval. De har 60 poäng kvar att spela om och de behöver ungefär 30 poäng, 30-35 poäng för att inte hamna i negativt kval. Det innebär att de måste vinna 10 av de här 20 matcherna. Och det finns inte. Det går inte. Alltså, då skulle de göra en sån total makeover och bara få allt att funka och ett trendbrott som vi inte har sett någon gång i svensk hockey.
Ja, Malmö behöver väl ha 30 poäng till.
Ja, och då måste de vinna 10 av de 20.
Då behöver man snitta 1,5 poäng, va? Blir det inte så? För att komma upp i det.
Ja.
Så att 1,5 poäng i snitt per match. Den är...
Om man snittar 0,9 poäng idag.
Den är tuff.
Ja, den är omöjlig, skulle jag säga.
Ja.
Om ni får tippa nu då, för nu har vi, som sagt, nu har vi inte Oskarshamn längre att tippa i kvalet. Om ni får tippa vilka två som kommer att få spela.
Ja, men jag säger väl Malmö och Brynäs just nu då.
Ja. Jag säger Malmö och HV.
Nu blir jag lite spänd på varför just Malmö och Brynäs, för jag har en spaning kring HV den här säsongen.
Men ta den då.
Och det är att även att de har legat på kvalplats hela säsongen igenom, i princip, det var någon gång de var uppe någon vecka, är det ingen som någonsin fortfarande tippar dem, förutom Abris nu, som att de faktiskt ska spela kval. Varför är det så kring HV? Jag känner liksom inte den här djupkrisstämpeln på HV, även att de har extremt krisat hela säsongen.
Ja, de har ju vunnit 7 av 32 matcher bara den här säsongen. De fick en ny sportchef den här säsongen, så kanske inte han bygger riktigt sitt lag. Eller nu har han plockat bort Elvenäs och bröderna Davidsson. Han försöker väl liksom fila till det, men det är kanske inte så lätt att bara gå upp till SHL, byta sportchef och sen få allting att funka. Man kanske också, Abis varit inne på det många gånger, man kanske hade för många spelare som inte var av SHL-mått med sig in till den här SHL-säsongen.
Men du tror även att de kommer liksom krypa sig över kvalgränsen, Ros?
Ja, men alltså, det är den här klassiska magkänslan. Om man ska vara helt ärlig så är det ju så att Brynäs har en match mer spelad än HV. Och vinner HV en match, det vill säga får 33 matcher, så är man ju förbi Brynäs. Det får man ju liksom räkna med i det hela. Det är bara en känsla. Får lite konstiga vibbar om Manner och Alcén där i Brynäs, att det inte riktigt är harmoni. Och man lyckas ju också släppa in väldigt många mål, 118 mål hittills. Och det kanske blir avgörande i slutet att man har lite daller på målvaktssidan.
Ja, nej, det är ju jätterisk naturligtvis för Brynäs, att de kan hamna där. Jag och HV har ju säkert sparkat tränarkortet kvar också, skulle jag kunna tänka mig. Jag har svårt att se, om man inte ökar poängsnittet rejält, att de inte kommer reagera där på tränarsidan. Sen vet jag inte.
Men hur gör Brynäs då om de får 4 raka torsk nu? De har ju förlängt med Manner bara för någon månad sedan. Men jag menar, kan man ha kvar Manner om man hamnar i negativt kval?
Ja, det är ju en fråga. Brynäs har ju sparkat tränare som har haft mer än ett och var på kontraktet tidigare, så det har ju aldrig varit något hinder sådär. Så det kan väl mycket väl vara att man agerar där. Det är ju jättesvårt att säga. Det som jag tror möjligtvis kan tala för att Brynäs klarar kval, det är väl att man ändå har någon typ av stomme med spelare som ändå är härifrån och som från Gävle och som är väldigt rutinerade och relativt meriterade också, som förhoppningsvis då ska ändå dra lasset här i slutet av säsongen. Ja, men spelare som Bertilsson, Lindbäck, Rödin, Skott, Johan Larsson. Liksom den typen av kärnspelare som kanske ändå ska lotsa Brynäs igenom det här. Det är väl det som talar för det. Men jag håller med Tom att det finns ju jättemycket varningsklockor runt hur de agerar. Förmågan att inte vinna matcher. Förmågan att släppa in mål. Det finns jättemycket där också. Och ja, det är någon av de här tre lagen. Två av de här tre lagen är väl enormt mycket i riskzonen för att få kvala i alla fall. Sen är det jättesvårt, jag känner när man sitter och spekulerar, det är väl vårt jobb naturligtvis att svara på sånt där, men man blir mer och mer ödmjuk för varje år man bevakar den här ligan, för det blir väldigt sällan som man har tänkt. Hur många hade inte dömt ut Linköping förra året? Eller var det 2 år sedan? Jag kommer inte ihåg. Nej, men det var i alla fall. Men oavsett, alltså, det brukar hända grejer jämt. Och jag ser att HV plockar in Rickard Grönborg nu då på 2 månader, 3 månader. Vad händer då? Hur förändrar det HVs lagstyrka?
Hur upplever du Brynäs poängskörd på hemmaplan kontra bortaplan?
I och med att jag står och gör de här flashintervjuerna där nere så har jag ganska bra koll på, jag tyckte att de vann hela tiden i början och nu på slutet har de förlorat hela tiden förutom när jag inte var där när de mötte Luleå tror jag och vann. Jag har ingen facit på den faktiskt.
Nej, på de 7 senaste, eller på de 7 på de avslutande, alltså omgång 45 till 52, så har Brynäs 5 hemmamatcher av 7 möjliga. Okay. Jag funderar på om det kan vara liksom en avgörande faktor.
7-5 på de 12, vad sa du, på de 12 avslutande?
Nej, på de 7 senaste matcherna har man 5 hemmamatcher.
De 7 kommande? Eller de 7?
Nej, de 7, från omgång 45 till omgång 52.
Jaha.
Så har man 5 hemmamatcher.
Ja, man avslutar där med 5 hemmamatcher.
Ja, man avslutar med 5 hemmamatcher på 7 omgångar. Jag funderar på om det kan vara en liksom game changer.
Ja, alltså det har varit väldigt fram och tillbaka med hemma och borta. För som jag säger, man vann väldigt mycket hemma i början. Och sen så förlorar man väldigt mycket hemma. Så att jag tror att man är så här ett mittenlag. Jag kan titta, 9 är man i hemma borta tabellen då. Så att...
Och den 4 mars har vi Brynäs HV då.
Den blir spännande.
Vi har frågat det här innan typ 1000 gånger känns som, men vi upprepar oss här. Vad Malmö, de är inte på sparka tränarspåret fortfarande, va? Vi har sagt att kollar sitter säkert hur dåligt den går.
Jag tycker att de kanske borde ha dragit det redan, men sen är det väl självklart att hamnar man i ett negativt kval, det är väl klart kanske då att när det är klart då så kanske man gör någonting för att det ska hända någonting. Hänger du med? Det är liksom...
Jag tror ju att man kommer agera om man hamnar i kval senast. Skulle du köra ett kval med den tränarstab de har nu, Thomas, om du vore sportchef? Gå in i ett kval?
Nej. Men det är ju en större fråga än det. Det är ju Sylvegård som har tagit in kollar och trott på honom och vill ge honom tid och så vidare. Och då är frågan om kanske Sylvegård ska ha kvar också då. Hänger du med om man ska göra en större förändring? Och vem ska ta det beslutet?
Ja, jag tror väl inte att man sparkar någon klubbdirektör inför kvalet i alla fall. Utan det väntar man nog till efter säsongen i så fall.
Men det blir en stolthetsfråga, en prestigefråga
också. Men till slut så landar det ju en överlevnad också. Där man måste ta ett beslut. Men samtidigt Malmö har gjort starka upphämtningar ett par år i rad här. Och varit bra efter februariuppehållet och framåt. Eller från januari egentligen och framåt. Så att det känns inte så just nu. Men traditionen säger att Malmö brukar gå starkt efter nyår. Jag tycker det är otroligt svårt tippat där, måste jag säga. Nu har Linköping och Oskarshamn som 2 lag som man också kanske tänkte skulle vara där nere. Tagit en hel del poäng här på sistone och ryckt ifrån. Så att det känns som att det börjar krympa mer och mer de här lagen det handlar om. Jag tror inte att Luleå och Leksand kommer att hamna där. Och då är det de 3 kvar. Så att...
Och med det så börjar det bli dags att stänga ner dagens avsnitt. Vi har rullat upp mot timmen nu. Tack Thomas Ros, tack Hans Abrahamsson. Skönt att vara tillbaka igen efter uppehåll. Tack alla er som har lyssnat. Sen så hörs vi igen om en vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.